Herman Lindqvist läser sin egen bok, Ludvig den 14, Solkungen.
Kapitel 1. Söndagsbarnet som var ett mirakel. När ska en solkung födas om inte på en söndag? Det var söndagen den 5 september 1638. Klockan var 11:45 på förmiddagen. Och det som skedde denna förmiddag i slottet Chateauneuf i Saint-Germain-en-Laye utanför Paris beskrivs som ett mirakel. Louis Dieudonné kallades därför den nyfödde. Ludvig Guds gåva. Modern hette Anna och var av den spanska grenen av huset Habsburg, drottning av Frankrike. Det mirakulösa var att hon, som skulle fylla 37 år 2 veckor senare, nu födde sitt första barn. Och då hade hon ändå varit gift med sin man Ludvig den 13 av Frankrike i 23 år. Kungen hade aldrig visat särskilt stort intresse för sin maka, desto mer för de unga männen omkring honom. Så snart verkarna hade inletts samlades hela hovet i salongen intill den födande kvinnan för att, som traditionen bjöd, bevittna händelsen. Vittnena infann sig vid 11-tiden kvällen innan och satt uppe hela natten i det allt varmare och kvavare rummet. I god tid hade helgonet Sankta Margaretas reliker förts till förlossningsrummet och placerats nära drottningen. 2 nunnor från drottningens eget kloster i Paris fanns på plats och började be högt. Då förlossningen närmade sig tog 2 biskopar över de religiösa ritualerna vid ett altare under Margaretas reliker. Deras bönemummel och mässande sång blandades med hovets sorl och barnafödelskans stigande och fallande jämmer av smärta. De flesta kvinnor födde påklädda, sittande i en stol. Drottningen hade en specialbyggd förlossningssäng med stänger att grabba tag i och fotstöd att ta spjärn emot. Den hade byggts för Maria av Medici. I den var Ludvig den 13 född. Bara kvinnor fick finnas alldeles intill den födande. Drottningens egna läkare stod bakom en skärm varifrån de gav goda råd. Nyligen hade en engelsman uppfunnit en fungerande förlossningstång som avancerade läkare hade tillgång till. Uppstod det nödläge fick barnmorskan i en mindre bemedlad familj tillgripa verktyg som fanns till hands i hemmet, som den smala spaden från eldstaden, en tång från smedjan, kroken från spisen. Så, äntligen på söndag förmiddag hördes ropen. Det är en dauphin, det är en kronprins. Jubel bröt ut över hela slottet och fördes vidare med kurirer till Paris och därifrån svepte nyheten som en dånande jubelvåg med klockringning, fyrverkerier, festbål, tacksägelsegudstjänster, processioner med helgonreliker, kanonsalut och baler över hela riket till alla dess 20 miljoner invånare. I Paris pågick firandet utan uppehåll i 3 dagar med fontäner med vin för folket på torgen, festligheter som fick den första permanente svenska ambassadören i Frankrike, den nederländska juristen och humanisten Hugo Grotius, att skriva till Stockholm så här: aldrig någonsin har ett folk visat en sådan glädje. Bland de glada festdeltagarna fanns ambassadörens skyddsling, den då bara 15 år gamle Carl Gustav från Sverige, den blivande kung Carl den 10 Gustav. Han studerade över 1 år i Paris och missade sällan en riktig fest. Eftersom barndödligheten var mycket hög, även inom kungliga familjer, fick de närvarande biskoparna hastigt döpa den nyfödde. Av 100 nyfödda brukade 25 avlida innan de fyllt 1 år. Och ytterligare 25 dog innan de fyllt 20 år. Av de 22 barn som Ludvigs hustru och många älskarinnor så småningom ska föda avlider 13 i unga år. Medan den nyfödde kronprinsen, som traditionen påbjöd, tvättades i vin och vatten, skyndade Ludvig den 13 upp till det äldre.